Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Vänner, roligt att se er alla. Jag undrar varför jag stapplar omkring som jag är 30 år äldre än vad jag är. Och det beror ju på den här lilla operationen jag gjort i foten. Inga konstigheter. Det enda som var konstigt var att den skedde nu. Det var planerat till långt senare. Men så ni får se mig gå runt lite på det här sättet nu en period. Men det ska inte vara så länge. Vi ska läsa två bibeltexter idag ifrån första Korinthierbrevet kapitel 15 från vers 1 till vers 5. Har vi tur får vi den på skärmen. Och sen ska vi läsa från Matteus 22 vers 34 till 40, men vi tar första Korinthierbrevet 15 först. Där ja. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och stod fasta i, genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Och så hoppar vi till Matteus 22. Vers 34 till 40. Matteus 22. Vers 34 till 40. Där läser vi följande. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknade: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Amen. Herre, vi ber om ljus över skriftens ord. Herre, det är bara ditt ord som kan förändra våra hjärtan, våra liv. Vi ber Jesus att din ande verkar på oss idag. Dig är all ära tillhörande. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi har inlett en serie, om ni inte har glömt det, de 10 viktigaste bibelsammanhangen. Och första versen vi läste, det var Johannes 3:16. Jag hoppas ni kan den utan till nu. Hur var det nu då? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vad duktiga ni var. Jag hade fusklapp här, det hade inte ni. Sen läste vi följande ifrån Efesierbrevet 2:8-9. Se om någon annan kommer ihåg det. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det var ju bra, va? Det var de två första. Och nu kommer vi då till tredje avsnittet i den här serien. Och jag satt i en bil någonstans mellan Stenkulla och Brynästorp, och så pratade jag med min bror som var här för, det borde vara 2 veckor sedan snart, eller en vecka sedan i alla fall. Och så berättade jag om den här serien, och det är ganska ovanligt att jag har såna här serier, så jag pratade lite grann med honom om det. Och så sa jag, men nu på söndag vet jag inte vad jag ska tala över. Då säger han bara, ja, sa han, det allra viktigaste som står, det måste ju vara det när Jesus pratar med fariseerna om det största budet. Och då började jag fundera, just det. Och så tänkte jag så här. Vi kan ju när vi läser Bibeln identifiera en del olika saker som vi upplever är det allra viktigaste. Nu står det inte i Johannes 3:16 att det är det allra viktigaste. Men vi tror någonstans när vi väger ihop det att det måste vara väldigt viktigt. Likadant i Efesierbrevet 2, också väldigt viktigt. Att av nåden är vi frälsta genom tron, inte av gärningar. Men det finns två ställen, och de har vi precis läst, som säger någonting om vad som är det allra viktigaste i hela Bibeln. Det första vi läste, det var från 1 Korinthierbrevet 15. Där säger Paulus, när han kom till Korinth, det var en stad i Grekland, han missionerade, vann människor, det bildades en församling där, ungefär som har en församling här. När han skriver brev till dem sen och vill påminna dem, så säger han, det här var det allra viktigaste ni fick lära er. Och det borde vara allra viktigaste för oss, var då nämligen Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Det är det allra viktigaste för oss att förstå att Jesus har burit vår synd, som Eva sa här i början. Inget annat är viktigare. Tar du bort det ur kristendomen, du har ingen kristendom alls då. Då faller andra som ett korthus. Det står och faller med det. Och därför säger Paulus, det allra viktigaste är att ni förstår det. Jesus dog för era synder i skrifterna, uppstod på tredje dagen, och sen har han visat sig. Och han visade sig för Petrus, han visade sig för de andra, han visade sig en gång för 500 bröder. Och alla människor under alla tider som någon gång har sagt att de har fått uppleva frälsning, de kan stämma in i det här. Jesus har visat sig för mig. Jag har inte sett honom med fysiska ögon kanske, men han har visat sig för mig. Jag har mött honom. Jag har förstått att han bar min synd. Han älskar mig. Tar vi bort detta, då faller allt det andra också. Det måste vara något av det allra viktigaste i hela Nya Testamentet, det som står där. För det som står i Gamla Testamentet handlar om det som hände innan. Men Nya Testamentet är det allra viktigaste. Sen när vi kommer till Matteus 22. Då säger Jesus att på en fråga han får, vad är det allra viktigaste budet i lagen? Då säger han, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, din själ och ditt förstånd. Det är lite olika ord beroende på översättningar. Och sen, din nästa som dig själv. Så vi kan konstatera, det viktigaste som finns i Nya Testamentet är att Jesus dog för våra synder. 1 Korinthierbrevet 15. Det viktigaste som finns i Gamla Testamentet är det som Matteus 22 pekar ut. Att vi ska älska Herren, vår Gud, av hela vårt hjärta och hela vår själ, vår förstånd. Det här vilar vår tro på. Allt det här, det är Gud vi älskar, va? Det är honom vi ska älska. Och vi gör det därför att han gav sin son till ett syndoffer för oss. Och med de här två sakerna, som två ben, så kan vi gå genom livet och vi kan klara oss ganska bra. För vi har det allra viktigaste med oss. Vi kanske inte är experter på hur andevärlden fungerar. Vi kanske inte vet så mycket om änglar och demoner. Vi kanske inte vet så mycket om djävulen. Vi kanske inte vet så mycket om nådegåvorna. Eller hur man missionerar eller startar en församling. Vi kanske inte vet så mycket hur man ska göra som pastor. Eller hur man driver en församling eller någonting. Men vet vi det här, då klarar vi oss. Det andra, det är bra saker att känna till. Och det kan vara viktigt att växa i det också. Men har man det här med sig, då vet man tillräckligt för att bli frälst. Och man vet tillräckligt för att kunna klara av att lära sig det andra också. Har man inte med sig de här bitarna, att det är Gud vi älskar och Jesus har burit våra synder, då betyder andra ingenting. Det blir ett tomt skal bara. Därför är de här två sakerna så viktiga. Men när man tittar på det här, man kan ju tycka att ytligt sett så hänger de här sakerna inte ihop. Det som är viktigast i Nya Testamentet och Gamla. Och att inte ha med varandra att göra. Som jag sa då, i Nya Testamentet är Jesu död uppståndelse som är viktigast. I Gamla Testamentet så säger Jesus själv då, han som sen skulle dö uppstå, att det viktigaste där var budet att älska Gud. Hur går det här ihop? Och det finns också en stor skillnad här. Mellan de här två sakerna som sägs vara viktigast. När Jesus pekar på budet att älska Herren vår Gud och älska vår nästa, då fokuserar han på vad vi ska göra. Eller hur? Du ska älska Herren din Gud. Och tittar du i Gamla testamentet så ser du det. De 10 budorden som kom ner på 2 stentavlor handlar om du ska icke. Du ska icke eller vad du ska. Det handlar om vad vi ska göra för att behaga Gud. Det handlar inte så mycket om vad Gud ska göra för oss. Men när vi kommer till Nya testamentet så vänder Gud på det här och säger: mitt gamla förbund byggde på att ni skulle komma nära mig genom det ni gjorde. Nu ska ni komma nära mig genom det som jag gör. Om det gamla förbundet, en del skulle inte hålla med, men ytligt sett handlar om att klättra upp på en stege för att nå över en viss nivå och nå till Gud. Så säger Bibeln då att det nya förbundet är mer som att Gud har rest en trappa till himlen och själv klivit ner på den för att nå oss. Och den här trappan han läste om i första Mosebok. Jakob ser en syn. Han ser en trappa som var en stege som var rest upp till himlen. Och Jesus säger själv när han träder fram att det är han själv som är den där trappan. Så där finns en stor skillnad. Man kan tycka att det här kan inte ha med varandra att göra överhuvudtaget. Men det finns en koppling som jag inte har nämnt och som är väldigt viktig. Nämligen det här. Budet att älska Herren över allt annat, det Gud vill att vi ska göra, är främsta anledningen till att evangeliet om Jesu död och uppståndelse måste finnas. Och att evangeliet om Jesu död och uppståndelse för våra synder finns är det enda som verkligen kan få oss att uppfylla budet att älska Herren och Gud. Jag tar det en gång till, för det här var svårt. Men budet att älska Herren över allt annat är främsta anledningen till att evangeliet om Jesu död och uppståndelse måste finnas. Mm. Och evangeliet om Jesu död och uppståndelse för våra synder finns, att det finns, är det enda som verkligen kan få oss att uppfylla det första. Låt mig förklara vad jag menar nu. Någon är redan med mig, men jag har tappat 95% av er. Så här tänker jag. Gud skapar oss människor, säger Bibeln, för att vi ska leva med honom som enda källan till liv och glädje i våra liv. För att vi ska älska och förhärliga honom. Eva här, inte den Eva, den andra Eva, sa vid något tillfälle för så länge sedan att hon har hört någon säga att när vi ärar och upphöjer Gud, då är vi i vårt rätta element, därför att det var det vi skapades till att göra. Och det handlar inte bara om när vi lovsjunger Gud, det älskar han, men framförallt när vi lever våra liv som en lovsång till honom. När vi förhärligar honom i allting. Det vi skapar det till. Om du tar en bil som Josef har hemma och så häller du i fel sorts bränsle i den, då fungerar den inte bra, därför att då använder du den inte på det sätt som den är skapad. Och det är likadant när du och jag inte uppfyller det här. Det är det som Bibeln kallar för synd. Vi är skapade för att älska och ära Gud och upphöja honom. Men vi valde då, säger Bibeln, att gå bort och älska oss själva istället för skaparen. Det är det som är det stora problemet. Om du ser det om i världen, vad är bekymret? Egoismen. Att istället för att älska Gud och ära honom, så älskar jag mig själv och vill förhärliga mig själv. Du behöver bara öppna en kändistidning så förstår du precis vad jag är ute efter. Alla dessa bilder av människor som människor älskar att frossa i. Bibeln säger i Romarbrevet 1 att vi bytte ut den osynliga Gudens härlighet mot bilder av människor och fyrfota djur och kräldjur. Det är det det handlar om. Att istället för att älska honom som har gett oss livet, så älskar vi oss själva och andra människor istället för Gud. Detta är en beskrivning av synd. Det är som att tanka diesel i en bensinbil. Vi använder oss själva på ett sätt som vi inte skapade för. Okej? Okay? Då kommer Gud med lagen. Fallet kom därefter. Och lagen, det är buden då. Den hade 2 uppgifter. En var att lära oss vad som är rätt och fel. Och det främsta budet är att älska Herren och vår nästa. Det blir som en slags sammanfattning. Gud säger: så här vill jag att ni ska leva. Men eftersom vi inte följde det, dels för att vi inte kunde och dels för att vi inte ville och därför kunde vi inte, då ställdes vi inför en moralisk måttstock som gjorde att vi blev förklarade till syndare. Gud höjde ribban så. Det var som att han, om ni har hoppat höjdhopp någon gång. Jag är fullständigt värdelös på att hoppa höjdhopp, precis särskilt nu då. Men jag kommer ihåg när vi bodde vid Folkungavallen inne i Nyköping. Och så gick jag dit ibland, för dit kunde man gå när som helst. Och så fanns det grejer där, så kunde man öva sig på höjdhopp. Och hur jag än gjorde, jag vet inte hur gammal jag var, 13 år kanske, så kunde jag inte ta mig över 1,10 eller 1,15 eller vad det var. Det gick bara inte, jag förstod inte vad man skulle göra. Och jag kämpade väl på. Tänkte då att någon hade kommit ut där och höjt den där ribban till 3 meter och sagt, nu ska du hoppa över. Då hade jag ju sagt på en gång, det här går ju inte. Jag behöver ju ha en stege. Jag kommer inte upp. Jag når inte ens upp till den. Hur ska jag då kunna hoppa upp över den? Det var vad lagen gjorde. När Gud kommer och säger, du ska älska mig före allt annat. Då höjde han ribban så mycket att han visste, nu faller alla igenom. Vad behöver hända då? Jo, Gud måste ställa fram en stege som vi kan klättra på. Eller hur? Då kommer evangeliet in, va? Eftersom lagen inte kunde frälsa oss genom att vi uppfyllde budet, måste evangeliet komma in. Och det var det jag sa förut. Budet att älska Herren är anledningen till att Jesus måste dö för våra synder. Vi får inte ihop det annars, va? Då kommer evangeliet in och det beskriver innehållet i ett nytt förbund. Om Gud förutsade så här, uppfyll mina regler så blir ni frälsta och jag ska ge er de här välsignelserna. Så gör han på ett annat sätt. Han ställer fram den här stegen och säger, nu behöver ni inte förlita er på er själva längre. Utan det enda ni behöver göra är att tro på det som jag har gjort. Och då säger Bibeln att vi kan bli födda på nytt. Du kan bli en ny skapelse, säger Bibeln. En ny människa. Den människan som älskade sig själv kan få bli utbytt mot en som älskar Gud över allt annat istället. Andra Korinthierbrevet 5:17 säger, all som någon är i Kristus, det är att vara på den här stegen, va? Då är han en ny skapelse. Han är en ny skapelse. Det gamla förbi ser det nya har kommit. Så när evangeliet kommer in i våra liv, att Jesus dog för våra synder, vi sätter tro till det, då kommer Gud ge oss ett nytt hjärta, en ny natur som inte bara vill och kan uppfylla budet, utan framförallt det högsta budet, att älska Herren vår Gud och vår nästa som oss själva. På det sättet är det här sammankopplat. Man kan tycka då att det här med evangeliet och Jesus och att älska Gud, det har ju ingenting med varandra att göra. Det har just med varandra att göra. Precis som jag sa förut då. Jag upprepar det för tredje gången. Någon har sagt att man ska slå ordentligt på en spik. För då sitter den ordentligt sen. Och det gör jag nu. Jag slår tredje gången på den här spiken. Budet att älska Herren över allt annat är främsta anledningen till att evangeliet om Jesu död och uppståndelse för våra synder måste finnas. Och evangeliet om Jesu död och uppståndelse för våra synder finns, att det finns, är det enda som verkligen kan få oss att älska Gud över allt annat. Okej, det var min lilla höjdpunkt i min predikan. Nu vill jag bara väldigt kort förklara vad de här bibelställena betyder. Mycket, mycket kort. Då går vi tillbaka till 1 Korinthierbrevet 15, vers 1-5. När jag var yngre och läste de här orden så tyckte jag att det här var en av de tråkigaste delarna av hela Bibeln. Jag tyckte inte att det hände någonting. Det var bara en förklaring om någonting som hade hänt. Men det tog mig många, många år att helt plötsligt upptäcka att här finns plockande svamp. Ingen som plockar svamp. Jo, några som plockar svamp. Jag är väldigt dålig på det här med svamp, men jag vet att när vi har fått kantareller för de åren, det händer inte så ofta, men när vi har fått kantareller av någon vän i Lindesberg eller andra ställen vi har bott, då kan man koka dem, har jag lärt mig, eller på något vis, så att man får ur allt vatten. Och det som blir kvar då, det är det där i svamparna som verkligen smakar någonting. Är ni med på vad jag pratar om då? Och de där kan man då torka och så sparar man dem, så kan man lägga dem i en gryta sen eller någonting. Det smakar ju fantastiskt, va? Det här som vi läser i första Korinthierbrevet 15, vers 1-5. Det är som att Gud har lagt hela evangeliet och allting han har gjort för oss i en stor gryta. Och så har han kokat bort vattnet för att det som är det absolut viktigaste ska bli kvar. Är ni med på vad jag säger? Det som verkligen ger smak är det som blir kvar i den där stora kastrullen. Kan du se Gud framför dig lägga hela universum i en stor kastrull, och så kokar han det där, och det som blir kvar då, det är evangeliet om Jesus och det han har gjort genom Jesus då. Det är det som är själva kärnan, det smakrika i det. Men det förstod jag inte när jag var liten, va? Men jag hoppas jag förstått lite mer av det nu. Jag hoppas jag kan få växa i det precis som ni genom Guds nåd. Vad är det han säger här? Vad är det här för någonting? Han säger evangeliet, det är det glada budskapet. Om det förut var så att Gud sa gör så här så ska jag välsigna er, så säger Gud nu gör jag så här så blir ni välsignade. Ordet betyder också, det användes i den grekiska världen när man hade haft ett krig och så blev det en seger. Och så kom den härold tillbaka och skulle utropa segern är vunnen. En sån person kallades då även av sekulära greker för en evangelist. Det var någon som kom med det glada budskapet. Och det är det Gud har gjort. Och det är inte ens vi som är ursprunget till det. Han har själv utropat det glada budskapet och lämnat det vidare till oss. Istället för att säga uppfyll det här, så säger han nu är allting klart. Kom till mig. Du behöver inte göra någonting för att uppleva frälsning. Förutom detta enda lilla. Att omvända dig och tro på det jag har gjort. Så ska du få uppleva frälsning. Han säger också evangeliet om Jesus är det som har predikats för er. Det här är den kristna församlingens absolut viktigaste budskap. Av allt vi håller på med så får ingenting skymmas. Det var det här som gjorde att det fanns en församling i Korint. Det är det här som gör att det finns en församling här. Och ska församlingen här eller någon annanstans finnas kvar, då är det detta som ständigt måste återvändas till. Det där han säger, det som ni tog emot och står fasta i, och det som ni behöver påminnas om ständigt och jämt. Vi får aldrig glömma detta. Bland allt annat vi håller på med, vad är det viktigaste? Någon väcker dig mitt i natten och frågar, vad är det viktigaste i din tro? Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Det är det vi ska tänka. Sen kanske inte uttrycker sig så. Du kanske säger så här istället. Det finns en som har burit min synd. Jag är full av fel och brister, men jag vet det finns en som har burit min synd på Golgata. Jag är frälst av nåd. Detta behöver påminnas ständigt och jämt om. Det behöver aldrig glömma bort. Och det är det här du behöver sätta tro till om du vill vara en kristen. För han säger, det är genom evangeliet vi blir frälsta. Romarbrevet 1:16 säger, evangeliet är Guds kraft i frälsning. Behöver du uppleva Guds kraft i ditt liv, då är det här stället du ska börja på. Att ta till dig evangeliet. Att tro att det Jesus har gjort för dig är sant. Där i ligger den stora skillnaden och hemligheten mellan ett kristet liv som är kraftlöst och ett som är fyllt av kraft och glädje. Det är evangeliet som är det. Finns inga andra vägar. Möjligtvis kan du uppleva en falsk glädje, men den sanna glädjen ligger i detta. Och han säger också att evangeliet här består av särskilda ord. Dess innehåll är fastslaget och oföränderligt. Mina vänner, när fienden vill underminera Guds församling, det är inte säkert att han först och främst kommer för att locka dig och mig att falla i synd, begå äktenskapsbrott eller börja supa eller slå våra fruar eller stjäla förskingra. Det räcker med att han tar bort det här ifrån oss. Eller förändrar någonting i det. Och säger att, jo då, det där är bra, men du måste också göra det här för att bli frälst. Eller, Jesus dog, absolut, han uppstod, men det var inte för våra synder, utan det var en annan anledning. Så resonerar fienden. Lyckas han lura oss med det, då spelar det ingen roll sen hur vi lever. Om vi säger att vi älskar Gud eller inte, om vi super eller inte. Evangeliet är det som han angriper hela tiden. Det får aldrig förändras. Varför då? Jesus Kristus är densamme idag, igår och för all evighet. Det förändras inte. Vad som än händer i samhället, vilka vindar som än blåser, detta är oföränderligt. Därför säger han, detta är det allra viktigaste. Och så kommer han då till själva formuleringen. Och det här är, och det har jag sagt förut, jag säger det igen. När du öppnar psalmboken i Svenska kyrkan så hittar du den apostoliska trosbekännelsen. Den är intressant att läsa och det finns en hel del i den som stämmer. Men den riktiga trosbekännelsen, den du hittar i Bibeln, det är det här som vi precis har läst. Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, Kristus blev begravd och Kristus uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och Kristus visade sig. Och någon undrar vad du tror på, då är det här du ska berätta om. Det är inte kyrkan du tror på, det är inte pastor Robert du tror på. Det är inget sånt alls. Det är Kristus du tror på. Att han har dött, blivit begravd och uppstått. Och allt vad det sen betyder. Det är det. Eller hur? Lyssna på mig nu. Det är inte församlingen som frälser. Mycket viktigt. Det finns de som vill lära oss det. Att det är medlemskapet i församlingen som är frälsande. Det är inte sant. Det som är frälsande är att vi tror på det här. Sen ska vi vara glada och tacksamma för församlingen. Och församlingen kan i kraft av att det är Guds barn som utgör den, ge dig ett beskydd. Och du får stöd och uppmuntran och hjälp. Men det är inte frälsande. Frälsande är det här. Kristus dog för oss in. Lämnar vi det, första Korinthierbrevet. Och så hoppar vi till Matteus 22. Ska jag säga något kort om vad det betyder. Jesus talar här om det största budet. Han använder ett ord som ni känner igen, mega, va? Någonting som är mega bra. Man pratar om megabudet här, och det är att älska Gud. Och man talar också om det främsta budet, och det handlar om protos. Ni vet protoner, det är såna där elementarpartiklar. Det var de första elementarpartiklarna man kanske upptäckte, det är därför den kallas för proton. På samma sätt som i fallet med evangeliet, som det allra viktigaste som Paulus gav till församlingen, undrar här den laglärde, vilket bud i lagen som Jesus ansåg var det allra viktigaste? Varför frågar de Jesus det här? Jo, de ville komma åt honom. De ville få honom att säga någonting som de kan ställa honom till svars för. Men Jesus svarar faktiskt på ett sätt som det går inte att angripa detta. Han understryker betydelsen av att älska Gud genom att han kallade för det första budet. Nu var inte det första budet Israel fick, men det är det första budet i prioritetsordning, i den meningen det viktigaste. Och det största, säger han också. Och så säger han då, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det, du ska älska din nästa som dig själv. Så vad Gud vill se hos oss människor är först och främst kärlek till honom och sen kärlek till medmänniskorna. Att han säger älska din nästa som dig själv, det är en del som resonerar så här. Ja, först ska vi älska Gud, sen ska vi älska oss själva och när vi har lärt oss det, då ska vi älska människorna. Det är inte alls vad det betyder. Jesus ställer dig själv här i motsats nästan till din nästa. Alltså du ska tänka om din nästa hela tiden, precis som om det gällde dig själv. Och det handlar inte alls om att först förverkliga sig själv och upptäcka att nu älskar jag mig själv. Nu har jag fått ordning på mig själv, nu kan jag börja älska andra. Det är inte alls vad Jesus är ute efter. Älska Gud först och främst och sen medmänniskorna, precis som om det gällde oss själva. Han säger också här, du ska älska Herren, din Gud. Är inte det intressant, va? Hur ska man kunna älska någonting som man inte har en nära relation till? Men det är vad Gud inbjuder dig och mig till. Genom evangeliet om Jesus kan Herren få bli din Gud. Och du kan säga, Herren är min Gud. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Och jag tillhör hans folk. Det är det löfte som följer genom hela Bibeln. Jag ska vara deras Gud. Det ska vara mitt folk. Du kan få tillhöra det folket genom att tro på Jesus. Och då kan du säga, Herren är min Gud. Och så säger han då, av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd. Ni som vet vad jag brukar säga har hört det här förut. Nämligen när Jesus använder upprepningar, då menar han att någonting är väldigt, väldigt viktigt, eller hur? Vi har läst Jesaja, när Jesaja ser synen i templet, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Jesus säger här då, att han, när han citerar lagen, då menar Jesus här att det är viktigt, viktigt, viktigt att vi älskar Gud. För vi ska göra det av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vår förstånd. Det involverar hela oss. Och det involverar också alla delar av vårt liv, eller hur? Vad är vårt hjärta? Är någon som har gjort ett kardiogram någon gång? Jag fick se ett sånt i onsdags när jag låg och skulle opereras. Då kollade de mitt hjärta, hur det slog, och pulsen och allt sånt där. Då såg man de här, ja, sinuskurvorna kallas de, va? Det är väl ett kardiogram. Ni som är medicinskunniga, stämmer det? Förlåt? Ja, men kardio, det betyder ju hjärta, va? Okej, okay. Ja, jag kan ha fel. Kardio i alla fall betyder hjärta. Så är det. Tack för det. I Bibeln så är hjärtat, våra tankar och känslor, det allra innersta av vår varelse. Det som är vårt själv. Det är vad Jesus är ute efter. När vi blir frälsta, då ger han oss möjligheten att älska Gud med vårt allra innersta. Ni vet, det finns saker och ting som du och jag bär på längst här inne som vi inte delar med någon annan än kanske vår allra närmaste, vår make eller maka eller någon riktigt god vän. Och vi pratade om det här när vi talade om bönen som en intim relation förra veckan. Att när Gud bjuder in oss att be, då vill han ha en vänskapsrelation med oss där vi utbyter hemligheter med varandra. Gud säger om Abraham till exempel, han är min vän, hur ska jag kunna dölja någonting för Abraham? Och Bibeln säger också att Gud gör ingenting utan att avslöja sina hemligheter för sina vänner, profeterna, sina tjänare. Och det här är samma sak. När vi älskar Gud, då kommer han in i vårt allra innersta. Så han får tillgång till vårt innersta. Och vad händer då? Vi får tillgång till hans innersta. Guds hjärta öppnas mot oss när vi öppnar vårt hjärta mot honom. Hur ska detta kunna ske? Jo, där har du trappan igen, va? Jesus Kristus, Guds son. Jag är vägen, sanning och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Av hela vårt hjärta ska vi älska Gud. Han säger också av hela vår själ. Här har det betydelsen andningen, själen. Det som är vårt fysiska och psykiska liv. Om det andra var vår självmedvetande, att vi är ett själv som älskar Gud, så är det här vår kropp. Vårt själsliv. Med allt vi är i fysisk mening. Människan är en enhet. Och även där ska vi älska Gud. Vi kan inte säga att vi älskar Gud i vårt hjärta och sen kan vi med vår kropp göra saker som motsäger det. För då ljuger vi. För det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det mitt hjärta är, det visar också mina handlingar, va? Därför är det både hjärtat och själen. Och så säger han, hela förståndet. Och det har betydelsen förstånd, fantasi och sinne. Med vårt intellekt ska vi älska Gud. Och slår man ihop det här, eftersom vi är en enhet, så handlar det om att Gud vill att vi ska älska honom av hela vår varelse. Det ska inte finnas någon del av oss som vi behåller för oss själva. Och då kommer jag tillbaka till det, vad vi är skapade för. Jo, att ära och förhärliga Gud. Eller hur? Med hela vårt liv och vår varelse, älska honom som har gett sin son som ett försoningsoffer för våra synder. Jag avslutar med att säga så här. För oss som lever i det nya förbundet utgör de här två bibelställena beskrivningen av frälsningens källa, evangeliet, och frälsningens frukt. Att älska Herren över allt annat och därefter människor som är skapade till hans avbild. Och det viktiga för oss är att vi förstår i vilken ordning det här sker. Det sker inte genom att vi bestämmer oss för att älska Gud, aldrig mer ljuga, aldrig mer stjäla, aldrig mer göra si, aldrig mer göra så. Och så förtjäna frälsningen. Det sker inte heller genom att vi säger, jag bryr mig inte om lagen alls, jag bryr mig inte om det, jag tror ändå på Jesus och lever sen som jag vill. Där har du de två dikerna. Men Gud, han ställer fram båda de här buden och så säger han, så här går det till. Tro på min son, då ska jag föda dig på nytt. Och du ska ge dig ett nytt hjärta som vill älska mig över allt annat. Och då kan du växa i detta. Och det sker en ständig växelverkan mellan de här sakerna. Ju mer du gräver ner dig i vad Jesus har gjort för dig, tror på det, upphöjer honom för det, då kommer ditt hjärta att gripas av kärlek till Gud. Och mer älska honom av hela ditt hjärta, din själ och ditt förstånd. Oerhört viktigt att vi vet hur detta börjar. Och så fortsätter det. Runt. Tills vi kommer hem till himlen en dag. Och vad händer då? Jo, då ska vi fortsätta älska Gud. Men då finns det inte längre synden. Då är den kampen över. Och det blir en enda lång härlig fest i kärlek till vår Gud. Låt oss be. Jesus, tack att du har burit våra synder. Du visar med ditt liv att det är möjligt att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, själ och vår förstånd. Men du bar vår synd, du vill ge Herre oss nya hjärtan till att älska Gud över allt annat. Jag vill be för mig själv och jag vill be för mina vänner som är här idag att vi inte ska hålla tillbaka någonting av våra liv från dig. Utan på grund av att du har blivit framställd som ett försoningsställe så kan vi där få lägga av allt som tynger oss. Och vi kan få uppleva att du upprättar oss till att leva i en överflödande kärlek. Både till dig och till människor runt omkring. Tack Jesus att du hör bön och du är här för att möta med oss. All ära ska du ha i Jesu namn. Amen. Amen.
So